Jag tänkte att vi skulle läsa orden från Uppenbarelsebokens tredje kapitel och från vers 1. Uppenbarelseboken 3 och 1. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken. Och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Du har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. Och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder. Till de är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron att höra vad anden säger till församlingarna. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vad är det vi hör här? Jo, det är Kristi ord om den hemliga döden. En hemlig död. Vi hör på om den flera andra ställen i skriften. Och det är så allvarligt att tänka på att någon som har namnet om sig att leva ändå kan vara död. Och nu är det viktigt att du inte ställer dig den frågan, jag lever den eller den med Gud. Men att du idag ställer frågan, hur har jag det? Hur har jag det? Har jag namnet om mig att leva? Och ändå så saknar jag livet i Gud. Guds eviga armar vill gripa tag i dig. Så att du har din sak i ordning med Gud när han kommer tillbaka för att hämta det sina. Ja, han vill att du ska vara redo när brudgummen kommer och ropet hörs. Den hemliga döden. Varför har vi ett sånt tema? Jag tror att det är aktuellt. Inte minst känna hur kampen rasar i mitt eget hjärta. Och min själ. Hur djävulen och mitt eget kött vill få mig på avstånd ifrån Kristus, från hans kors och blod. Så om ingen annan lyssnar så predikar jag för mig själv. För jag vet att den hemliga döden, att ha namn om sig att leva men ändå vara död, det är en fara som vi står i. En fara som jag står i. Och du står i. Vi kan slå upp några bibelställen som talar om den hemliga döden. Vi kan börja i Matteus 22 och 11. Där står det så. När kungen kom in för att se sina gäster. Låg han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom, min vän. Hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna, bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Här möter vi alltså en man som kom som gäst till den himmelska bröllopsfesten. Han hade inte gjort som så många andra. Han hade inte dröjt i världens nöjen eller i omsorg för världen. För det som inte kanske i och för sig är synd, men det som hör jorden till. Och ändå så läser vi hur gick det för honom. Kastade utanför. Matteus 25 och 11 står. Sedan kom de andra lärjungarna tillbaka och sa, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade: Amen säger jag er, jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Här hör vi Jesus berätta om dem som har tagit sina lampor, gått för att möta brudgummen, att de lämnas utanför. De hade tagit sina lampor, det vill säga de hade en bekännelse av att höra Kristus till. De var jungfrur. De hade inte besmittat sig med den här världens synd. De levde ett annat liv än världen. De kom kanske på läger i Johannesgården. De trodde verkligen att de var sanna kristna. För de kallade Jesus, själens brudgum, Herre, Herre. Och vad var det som mötte dem? Jo, en stängd dörr. Vi ska också ta med ett tredje exempel från Johannes 15 och 2 och läsa de skakande orden. Johannes 15 och 2. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Varje gren i mig. Vad ska vi lära av de här tre orden? Jo, även bland de som har lämnat världen. De som har skilt sig från hur den stora massan handlar och gör. Omvänt sig från sitt gamla liv. Om det nu inte alltid har varit hemmavarande söner. Också bland dem ska det finnas de som möter en stängd himladörr. Trots religiös strävan, trots sitt hopp om himmelsk härlighet, så väntar evig fördömelse. Är det så att du som sitter här, att du fruktar, jag är en av de fem. Jag är en av de fem som saknar olja på lampan. Ja, när David tänkte på den hemliga döden så måste han ropa: utransaka mig du Gud, se till om jag är stadd på en olycksväg. Ja, du som inte fruktar att det kan vara med dig som församlingens ängel i Sardes. Att du har namn om det att du lever men är död. Jag kommer att se i ordet vad det är som får dig att göra dig säker. Och tro, det är ingen fara för mig att jag kan gå förlorad. Andra Konungaboken 8. Där läser vi om Ben-Hadad, kungen i Aram. Han är sjuk. Och så sände kungen Hasael till Elisa för att fråga Herren om han ska bli frisk. Och så står det i Andra Konungaboken 8 och vers 10. Elisa svarade honom: gå och säg till honom, du ska bli frisk igen. Men Herren har uppenbarat för mig att han ändå ska dö. Och vers 14. Han gick ifrån Elisa och kom till sin herre. Då frågade den honom: vad sa Elisa till dig? Han svarade: han sa till mig att du ska bli frisk igen. Men dagen därefter tog han en täcke och doppade i vatten och bredde ut över kungens ansikte. Detta blev hans död och Hasael blev kung efter honom. Hur kunde Herrens profet säga: du ska bli frisk? Och så ändå visste han att kungen snart skulle dö. Jo, så gör Gud med de som bara låtsas vilja höra på Gud. Men de vill bara ha det svar som de själv vill höra. Och så är frågan: när du ställer frågan till Gud, om du gör det, och Jesus, är jag en av dem som du vill kalla din? Så jag som en av dina fem med ljus på lampan min. Är det svar då du vill höra? Ja. Eller hur vill du höra sanningen? För de som bara vill låtsas höra sanningen, så ger Gud det ett svar som de själv vill höra. Gud såg att Ben-Hadad, han vill inte höra sanningen. Han vill ha ett trösterikt svar. Hade han fått höra sanningen så hade han ändå inte omvänt sig. Och så gav Herren honom i sin rättfärdighet svar efter hjärtats önskan. Och så lät Gud Ben-Hadad dö i sin säkerhet. Ja, det står också skrivet i Romarbrevet 1:21. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska förutsättningar, så att mörkret sänkte sig ner över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. Ja, det står också på ett annat ställe i skriften att Gud låter dem tro lögnen. Vi kan också tänka på farao. Herren säger i Andra Mosebok 14:4. Och jag ska göra faraos hjärta hårt så att han förföljer dem. Jag ska förhärliga mig på farao och hela hans här, så att egyptierna förstår att jag är Herren. Hur kunde det ske? Jo, farao hade gjort sitt hjärta hårt så länge att till slut gjorde Herren faraos hjärta hårt. Gud hade gett farao många och rika tillfällen att han var den enda sanne guden, och så tog han inte vara på hans ord. Vi kan läsa i Andra Mosebok 9:26. Där står det: i hela Egypten slog haglet ner allt som fanns på marken, både människor och djur. Det slog också ner all växtlighet på marken och bröt sönder alla träd på marken. Endast i landet Gosen, där Israels barn bodde, haglade inte. Då sände farao bud efter Mose och Aron och sa till dem: den här gången har jag syndat. Det är Herren som är rättfärdig, och jag och mitt folk har gjort orätt. Be till Herren, för hans dunder och hagel har varit länge nog. Så ska jag släppa er, och ni ska inte behöva bli kvar längre. Men Mose svarade, och vi hoppar längre ner: men jag vet att du och dina tjänare ännu inte fruktar Herren Gud. Tänkte ni på vad farao sa? Jag har syndat, sa farao. Herren är rättfärdig. Hör du rövaren på korset? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Orden är nästan detsamma från rövaren på korset och farao. Men Gud bedrar man inte. Vill man inte veta sanningen och av hjärtat böja sig, så får man slippa. Så låter han det gå i ditt hjärtas hårdhet, och du får vandra dina egna vägar. Luther skriver: Gud ger inte människan två helveten, ett på jorden och ett i evigheten. Men tänk, det finns alltså de religiösa människor som kan tala som rövaren på korset, och så saknar de ändå själva livet. De saknar livet och vill inte få reda på att det är deras sanna tillstånd att de gör det. De vill inte pröva sig utifrån Guds ord, utan han nå den som sovkudde. De kan använda Guds ord. De kan vara nitälskande för den rena läran. Tala mot det som skriften talar mot. Ja, de kan tala om nåden i Kristus. Ja, de kan också tala om ord som fördömer dem själva. För de hycklar i sina hjärtan. De lever ett liv de inte har. Och när Guds väckande röst kommer och liksom vill gripa tag, så tröstar de sig med den allmänna nåden att Jesus är död för syndare, utan att själv pröva sig om de har del i vad han gjorde. Så ska det vara. Inte bara med Ben-Hadad, inte bara med farao, men med människorna i den sista tiden. Och det är ju vi. I Andra Timoteus 2:9 står det: den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade. Eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Gud sände villfarelse. Ja, så går det med den som inte tror sanningen. Den som står Herrens ord emot och följer den laglöse. Vi kan tänka på kung Ahab, Akas. Han frågade, ska jag dra upp mot Ram mot Gilead och belägra det? Alla profeterna svarade, dra upp. Herren ska ge dig din hand. Och så kommer Mika, Herrens profet. Och vad säger han? Jo, han säger detsamma som de falska profeterna. Dra ditt upp så ska du ha framgång. Herren ska ge dig i konungens hand. Då sa kungen, hur många gånger ska jag behöva ta ed av dig att du bara ska tala sanning till mig i Herrens namn? Då sa Mika, jag såg hela Israel skingrat på bergen som får utan herde. Och Herren sa, dessa har inte någon herde. Låt dem vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt. Då sa Israels kung till Josef att, sa jag inte till dig att han aldrig profeterar lycka åt mig utan bara olycka? Men Israels kung sa, ta Mika och för honom tillbaka till Amon, stadens överste, och till Joas, kungasonen, och säg, så säger konungen, sätt honom i fängelse och låt honom leva på vatten och bröd till dess jag kommer välbehållen tillbaka. Och så drog Israels kung och Josef att Juda kung upp mot Ramot i Gilead. Slutet blev alltså att Ahab, han reste fastän han hade fått höra sanningens varnade ord. Och fastän han klädde ut sig så blev han träffad av en pil som de sköt på måfå och dog. Så handlar Herren med dem som inte vill höra Herrens röst. Ja, den får istället höra 400 falska röster allt eftersom det kliar dem i öronen. För han vill inte lyssna till Herrens ord och göra efter det. Och varför talar vi om detta? Jo, Herren Gud, själarnas herde, tillsynsman, han talar om detta. Och nu gäller det inte farao, det gäller inte Ben-Hadad, det gäller inte Ahas. Nu gäller det dig. Nu gäller det dig och ditt förhållande till Gud och hans ord. Låter jag mig dömas av Guds ord? Som vi hörde igår, pröva allt. Och så kanske du prövade ditt hjärta, pröva dina gärningar igår. Och så fick du se, det är något i mitt liv som jag vill ha hellre än Gud. Och så blev du ställd på val. Välj idag vem du ska tjäna. Vad gjorde du för ett val? Vet att om du gör valet och fortsätter i ditt hjärtas hårdhet, så danar Herren dig som krukan i lermakarens hand till undergång. Fastän han ville att det skulle misslyckas, att när han kom och pekade på det som var fel i ditt liv, att du skulle vända om. Att du som var på väg till undergång med falskhet i hjärtat, att kärlet fick misslyckas i hans hand, att han fick göra ett kärl på väg till himlen av dig. Ja, det är inte bara det yttre det kommer an på. Det står ju i Matteus 7:21. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Profeterat, gjort stora gärningar, varit präst, predikant. Och vi hörde också om församlingens ängel i Sardes. Vi förstår att det inte här talar om andra religioner. Det talar om de som kallar sig kristna. Bland dem ska det finnas de som kallar Jesus sin Herre. Men Jesus kallar dem laglösa. Vad är det då som saknas hos dessa som ändå kallar Jesus för Herre? Och då kan vi ta hjälp av de tre ord vi läste i början. Utan bröllopskläder. Våra lampor slocknar. Grenen som inte bär frukt. Vad betyder då bröllopskläder? Vad är bröllopskläder för någonting? Jo, på Uppenbarelseboken 19:7 kan vi läsa. Lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Och att henne har givit att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och i Uppenbarelseboken 7:14 står det om denna dräkt. Dessa är de som har kommit ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Och den gömmer församlingsängeln i Laodicea för att höra. Vers 18 i kapitel 3. Jag råder dig att av mig köpa vita kläder och skyla dig med. Så att din skamliga nakenhet inte syns. De som blir utanför. Det är alltså de som saknar Kristi rättfärdighetsdräkt. De kommer i någonting annat. Om det är Guds fruktan. Om det är allvar. Om det är bibelläsning. Om det är kunskap. Om det är ställning i kristenheten. Men de sanna fromma, det är de som har sett sig nakna. Jag behöver bli iklädd en annan rättfärdighet. Jag behöver Jesu rättfärdighet. Det bästa som hos mig i bästa stunden fanns var inte ett annat värt än törnets vassa krans. Lamporna som de kloka jungfrorna hade. De hade olja utifrån. De betyder att de okloka, de saknade den här påfyllnaden utifrån. Och det var det de behövde. Det var någonting utanför dem som de behövde ha del i. Jesus. Vi hörde också om grenar i mig som inte bär frukt. Och frukt är ju följd av tron, av trons liv. Och saknas tron, ja då saknas också frukten. Och vilka är då trons frukter? Vi kan läsa Galaterbrevet 5:22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Andens frukter. Det är inte frukter av att man har tagit sig samman och försöker leva ordentligt. Det är något annat att vara kristen. Det är att ta tillförsel utifrån. Att en helig ande bor i mitt hjärta. Det första som nämndes var kärleken. Kärleken till Gud, skriver aposteln om. Den som är född av Gud övervinner världen. Hur är det så att du ännu kan älska någonting mer än Gud? Ja, då är du borta ifrån honom. Då får du be. Och Herre, kom till honom. Bekänn hur det är. Här är det någonting i mitt liv. Som har hamnat högre än dig. Det är någonting som har blivit mera värt. Och så riskerar jag att lida. Jag är på väg att lida den hemliga döden. För jag fortsätter som vanligt i min kristendom. Men är det något annat som har mitt hjärta? Kärlek till bröderna var också ett kännetecken. Det finns ju en, liksom en slags naturlig kärlek i en församling. Man har samma meningar. Man tycker rätt så lika. Man går i samma församling. Och så de är det lite lättare att visa kärlek mot. Men det står mot bröderna i tron. Mot bröderna i tron. Vi kan inte stanna för alla frukter. Vi ska stanna för frukten frid. Och då ska vi lägga märke till att det finns olika slags frid. Men all frid är inte andens frid. Det är inte alltid ett gott tecken med frid. För det beror på vad är anledningen till att jag har frid. Den som sover syndasömnen, den har också frid. Inga problem med synden. Inga problem med sitt onda hjärta. Aldrig en tanke om att jag kan vara en levande död. En frid, inte med Gud, utan med synden. En frid med sin egen kristendom, sin egen rättfärdighet. Om du vore här idag som har slutit frid med synden, så vill jag ropa ut: vakna upp, du som sover. Stå upp från det döda och Kristus ska lysa för dig. Jag vakna upp och håll dig vaken. Stärk det som är kvar och som var nära att dö. Vad var det som var nära att dö hos församlingens ängel i Sardes? Jo, det var det öra som hör Guds ord. Din andliga hörsel kan dö om du fortsätter att tysta ner den rösten som talar. Om du tystar ner din helige ande som vill övervisa dig om synd. Som vill få dig att pröva allt och behålla det goda. Och så tystar du ner den, Herrens röst. Och du fortsätter. För du vill ha synden mer än Jesus. Och så blir du bedragen av syndens makt. Så börjar du tro lögnen. Du som inte vill veta av sanningen. Och det är avfallets väg. Fördärvets väg. Och djävulen kommer och viskar: det är inte så farligt med synd. Det är inte så farligt. Men den rätta friden, det är de som har blivit förklarade rättfärdiga av tro. Och så har de frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och så är frågan till dig idag: vilken frid lever du i? Vilken frid lever du i? Är det andens frid? Den som är frid med Gud? Är din frid en följd av att du lever som en förtappad syndare vid nådastolen? Är din frid att du får tröst genom ordet Jesus Kristus är min rättfärdighet? Är det den friden han vill att du ska få leva i? Är det den friden han vill att du ska få växa i nåd och kännedom? Medan den onde och ditt eget kött vill att du ska växa i ditt hjärta. Att inte du ska anfäktas av dina synder. Att du inte ska ta så noga. Att du ska vara nöjd med dig själv. Men det är en sak du ska vara nöjd med. Det är det Kristus har gjort. Den rätta friden är fattiga syndares frid i Jesus Kristus. Den rätta friden är till dig som har flytt till honom. Konkurs på ditt eget. Frid med Gud. Och den friden, den är oförtjänt. Och den är för dig. Den är för dig. Han ropar, kom till mig. Alla ni som strävar och tungt att bära, jag ska ge er vila. För djävulen, han vill säga till dig som är bekymrad, tänk om jag lever den hemliga döden. Så vill han säga, nu måste du först få tag i den här synden som du kämpar med. Få ut den i ditt liv och sen får du komma till Jesus. Och så har han det kvar i sitt våld. Idag, om den här heliga ande har rört vid ditt hjärta. Om du har fått se. Ja, det har inte varit rätt ställt med mig och med Gud. Ja, så gå inte ut genom dörren idag. Utan att du går ut klädd i Guds rättfärdighetsdräkt. Så kanske du säger. Jag kan inte tro. Som jag skulle. Och då vill jag säga. Hade du trott. Som du skulle. Ja, då hade du byggt din tro. På din tro. Och inte på Jesus. Du kanske säger. Jag har gett upp hoppet om mig. Och min omvändelse. Det lyckas inte för mig. Jag har kämpat och försökt. Jag kämpade mot synden. Försöker att omvända mig. Och ändå så hänger synden så fast vid mig. Så vill jag säga gratulerar till dig. Gratulerar till dig som inte har något eget hopp om dig själv. Du får komma till Jesus. Hos Jesus blir allting väl. Guds rike är nära. Guds famn är öppen. Det Jesus gjorde är nog. Om du vore 1000 gånger värre. Kallare. Hårdare. Stått ut emot Herrens ord. Så och så länge. Så är det nådetid i Guds rike. Om du hör Guds röst. Han kallar och drar dig med kärlekens band. För så länge du. Ännu hör hans röst. Så kan vilja nå in till dig. Och tala till dig om sin son. Om livets bröd. Och vad är då priset för livets bröd? Det står i Jesaja 55. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar. Kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd utan pengar. Och för intet både vin och mjölk. Ja, så tackar vi kära Herre. Att du ännu med ditt ord och din ande kallar oss till dig. Och så ser du kära Herre. Att det du ville var att vi skulle bli frälsta. Och därför så griper du tag i oss. Och det kan göra ont, Herre. Men du har den avsikten att vi ska dö och ha vårt liv i Kristus. Jag tackar dig, Herre, att den som har dig har nog i tid och evighet. Nådigaste Jesus, du må dig förbarma. Se hur själen är fattig och hungrig och behöver dig. Ja, Herre, om det inte skulle vara så, sänd en hunger efter din rättfärdighet. Att vi inte kan bli i den rättfärdighet som bara utvärtes from och fin. Att vi skulle fly till dig och din rättfärdighet. Till det blod som renar från all synd. Amen.